Egenmäktigt förfarande. En roman om kärlek av Lena Andersson. Uppläst av mig, Lena Andersson. Den som olovligen tager och brukar eller eljest tillgriper något dömes för egenmäktigt förfarande. Detsamma ska gälla om någon utan tillgrepp genom att anbringa eller bryta lås eller annorledes olovligen rubbar annans besittning eller och med våld eller hot om våld hindrar annan i utövning av rätt att kvarhålla eller taga något. Sveriges rikes lag, 8 kapitlet, 8 paragrafen. Ester Nilsson hette en människa. Hon var poet och essayist med 8 förtätade broschyrer bakom sig vid 31. Egensinniga enligt vissa, lekfulla enligt andra. De flesta hade aldrig hört hennes namn. Med förödande exakthet förnam hon verkligheten inifrån sitt medvetande och levde enligt ambitionen att världen var så som hon upplevde den. Eller rättare sagt, att människorna var gjorda sådana att de erfor världen så som den var, om de bara var uppmärksamma och inte ljög för sig själva. Det subjektiva var det objektiva och det objektiva det subjektiva. Så såg i alla fall hennes strävan ut. Hon visste att sökandet efter samma exakthet i språket var en inlåsning, men sökte den ändå. Eftersom varje annat ideal gjorde det för lätt för intellektets fuskare och smitare. Sådana som inte var så nogräknade med hur fenomenen förhöll sig till varandra och representerades av språket. Ändå tvingades hon inse gång på gång att orden förblev ett närmevärde. Likaså tanken, som fast den byggd av systematiserade förnimmelser och språk, inte var så pålitlig som den utgav sig för. De fruktansvärda glappen mellan tanke och ord, vilja och uttryck, verklighet och overklighet, samt det som växer i dessa glapp, är vad den här berättelsen handlar om. Sedan Ester Nilsson vid 18 års ålder insett att livet ytterst gick ut på att förjaga tristessen, och i detta syfte och på egen hand upptäckte språket och idéerna, hade hon inte känt någon vantrivsel i livet, knappt ens vanlig nedstämdhet. Hon arbetade stadigt på med avkodningen av världens och människornas beskaffenhet. Studierna i filosofi hade bedrivits vid KTH, och sedan avhandlingen blivit klar, i vilken hon velat föra samman det anglosaxiska med det franska, alltså applicerat den analytiska skolans minimalism och logik på den kontinentala skolans mer storvulna antaganden om livet, hade hon verkat som friskribent. Från den dag då hon fann språket och idéerna och insåg vad hennes uppgift var, avsvor hon sig ett kostsamt liv. Åt billigt, var noga med preventivmedlen, reste rationellt, hade aldrig stått i skuld till vare sig banken eller privatpersoner och försatte sig inte i situationer som tvingade bort henne från det hon ville ägna tiden åt. Att läsa, tänka, skriva och samtala. I 13 år hade hon levt så. Mer än halva tiden i en harmonisk och stillsam relation med en man som både lät henne vara i fred och tillfredsställde fysiska och mentala behov. Sen fick hon ett telefonsamtal. Samtalet kom i början av juni. Mannen på andra sidan frågade om hon ville hålla ett föredrag sista helgen i oktober om konstnären Hugo Rask. Han arbetade med rörliga bilder och text i en kombination som ansågs både storslagen och särregen. Därtill var han uppskattad för sitt moraliska patos i en ytlig samtid. Där andra talade om sig själva talade han om ansvar och solidaritet, brukade anhängarna säga. 30 minuters anförande, den vanliga betalningen. Ester var vid Sankt Eriksplan när telefonsamtalet kom. Det var sen eftermiddag och solen glödde intensivt och lågt och stack henne i ögonen. När hon kom hem berättade hon stolt om uppdraget för mannen hon levde samman med, vars namn var Per.